Nottingham Forest är tillbaka i den engelska högsta ligan efter en lång ökenvandring, och då passar vi på att ta med en gäst som har bott i staden, nämligen Emil Gullblom. Vi pratar om allt möjligt kring fotbollen i Nottingham, och inte bara om den forna storklubben Forest utan också om Notts County längre ner i seriesystemet. Emil berättar bland annat om hur stan laddar upp under matchdagar, hur atmosfären är på gatorna och vilka förväntningar som finns i staden på sina respektive lag, där man i alla fall ser Forest som en given storklubb. Vi pratar om pubmat och Brian Clough och får höra om då Notts Countys ordförande erbjöd fansen biljetter för bara 2 pund. Och utöver allt snack om fotbollen i Nottingham så hann vi också prata en del om Arsenal som Emil håller på. Och vilka nivåskillnader har varit på The Gunners under senaste åren när man har försökt hitta en ny identitet efter att Arsene Wengers tid tog slut. Så hinner vi också prata lite om IF Hoppet i Vasaregionens division 4. Ett lag som Emil har varit involverad i sedan man återstartade den föreningen. Och jag passar också på att fråga Emil om hur man kan skjuta så pass hårt som han gör med sin vänsterfot. Och ifall det stämmer att han en gång i tiden vann nästan 2000 euro på en tipskupong. Ni får också höra om hur det är att se Benfica på plats hemma i Lissabon och även hur Ronaldinho och Seedorf värmde upp på San Siro inför en Milan-match en gång i tiden. Så det är bara att köra igång, för detta blir ett intressant och lärorikt avsnitt. Ja, vi kör igång ett nytt avsnitt, och idag har jag med mig en gäst. Benjamin är inte med idag, men jag vill jag med. Är här och pratar, och jag tar med mig Emil Gullblom, en bekant sedan många år tillbaka. Vi har spelat fotboll i samma lag en gång i tiden, och Emil är nog med för att vi ska gå in lite på Nottingham och fotbollen i den stan och sånt. Och eftersom han har bott där så jag tänkte att det skulle vara ett intressant tema att prata om, och Emil är också en väldigt fotbollsintresserad person överlag. Ja, men vi ska väl inte prata allt för mycket om det, utan ni ska få lära känna honom genom att vi drar några frågor. Och sen ska vi gå in på lite olika teman vart efter. Men först och främst så får vi säga välkommen.
Ja, tack så mycket. Och tack för inbjudan. Det blir intressant att gästa podden här.
Ja, vad tror du om att vi ska prata om lite Nottingham till exempel, då du har bott där? Hur låter det?
Absolut, det låter riktigt bra. Det är nog intressant tid, så kul att dela lite funderingar där.
Men ja, vi kör igång lite introfrågor först. Den här frågan har vi ju ställt åt flera andra. Om inte du får säga Jari Littmanen eller Sami Hyypiä, vem tycker du är Finlands bästa fotbollsspelare genom tiderna?
Oj, bra fråga. Teemu Tainio är nog där nära, och Mikael Forsell förstås där. En riktig synd med skadorna i hans karriär, att man har undrat flera gånger, kommer jag ihåg, att vad skulle kunna blivit av Forsell utan alla sina skador i karriären.
Ja, han var ju i Birmingham och i alla fall en säsong i Chelsea, Johan, är ju riktigt bra, så är ett intressant svar och en karriär som skulle, som sagt, kunna blivit lite bättre även om det blev en bra karriär. Ja, men favoritlag?
Det är nog Arsenal och IF Hoppet.
Och favoritspelare? Det kan vara genom tiderna eller aktivt, du tolkar frågan hur du vill.
Ja, genom tiderna. Taje Taivo har nog varit där upp länge med faktiskt. Följt med hans karriär noggrant, speciellt då han var i Marseille där, kanske på också toppen av hans karriär, så han var nog en förebild där med en vänsterbössa som hette duga.
Ja, vi ska väl strax gå in på det, för du Vi kan säga åt lyssnarna att Emil han skjuter enligt mig hårdast i hela Österbotten. Men ja, favoritglass?
Pätkis, lätt.
Stämmer det att du en gång vann nästan 2000 euro på en pitkäveto-kupong?
Ja, faktiskt i högstadiet så var man och laga in en lapp, inte vet om man riktigt om de här matcherna, men det var, om jag minns rätt, så 2 kryss i Ligue 2 i Frankrike, och så var det både i SM-liga och i Mestis så var det Jumbo mot serieledarna på bortaplan. Jumbon bortalaget vann i båda. Han råkade sitsa att här var en stor summa pengar på han tiden.
Och så en lite knepig fråga som vi alla skulle önska att det finns svar på, men jag vet inte om det finns något svar, men varför är finsk fotboll så dålig och vad finns det för lösningar, vad kan man göra åt saken?
Ja, det som du sa själv där, att svår fråga, men är nog absolut så att all fotboll startar nog från gräsrotsnivå, att liksom höjer man nivån på gräsrotsnivån så höjs nationella nivån överlag, men i Finland är väl det nog tyvärr en fråga om pengar som fotboll nu annars också handlar mycket om, att det finns inte tillräckligt med pengar här i landet för fotbollen, så det är väl nog där skon klämmer.
Yes, och vi kan ju kort också, du får kort dra din egen karriär som junior och berätt lite vad du har spelat. Du är Vasa IFK, du började spela som junior.
Ja, BK och IFK på den tiden, så där har man nog börjat karriären. Sen har man nog hoppat lite fram och till, var faktiskt några år till och med i VPS som junior där också. Vasa IFK, BK och IFK då från början, och som du berättade där i intron så har vi ju spelat tillsammans i Ljungsund också. Att det var där när vi var både i A- och B-juniorerna så var man i IBK. Vasa IFK, IBK, VPS. Sen FC Korsholm på herrnivå och sen nu förstås IF Hoppet då, som många andra.
Jag sa ju att du skjuter hårt och du har haft Taije Taivo som en personlig favorit. Och han har vi faktiskt pratat om en del här i podden. Vi har skämtat lite om honom då han har kommit till finsk fotboll och så. Men Taivo är en egen historia i sig. Men vad är hemligheten bakom att skjuta så hårt? Du har ju en vänsterslägga som man sällan ser. Så stenhårt skott. Så ja. Enligt mig har jag aldrig sett någon som har skjutit hårdare.
Ja, vad ska man säga där? Det är nog att skjuta hårt. Han handlar mer om att träffa rätt än att träffa hårt. Man ska veta vart man träffar. Och det är nog någonting som man övar upp där. Det var en sommar, minns jag, som jag bestämde att jag skulle träna upp skottet lite. Så lämnade efter varje träning, jag spelade i Vasa IFK, då, så lämnade man på MTV på monitoimi där. Så bestämde jag att jag skulle skjuta 150 skott efter varje träning. No, efter den sommaren så nu satte sina spår det att man drog i det skotten. Men att skjuta hårt hamnar nu, här handlar mer om att träffa rätt än att träffa hårt.
Jag minns ju en gång då vi spelade en träningsmatch i Tellushallen i Jakobstad där du drog från distans nästan från halva plan lite några meter in på motståndarnas planhalva en projektil och bollen gick stenhårt i krysset och lämna bakom någon bakstolpe och mellan nät, en som fastnade där. Det var som, ja, som perfektion och sån. Det såg så visuellt märkligt ut och domaren sa att det var det värsta han någonsin har sett. Minns du det målet?
Ja, faktiskt. Kommer nog ihåg. Vi hade ju, du lagade här på Twitter där faktiskt hade vi ju en liten interaktion där som när du skrev om det här just så. Då kommer jag ju nog ihåg det där målet att Ville Wallin droppa ner bollen och så fick man skjuta på en sån där uppstutsande boll. Det var nu en sån där, råkade få ganska bra träff där, så en sån stigande boll som, och det var ju de här målen som hade en sån där lång bakkant, vad ska man säga, att det gick som en båge hela den där bakre ramen, så bollen lämnade dit upp där bakom, så fick målvakten gräva ut han därifrån efter målet. Men kommer nog faktiskt bra ihåg det där i Tellushallen med dåliga inneluften.
Yes, men vi kan ju faktiskt gå in på hoppet som du har spelat i på senare år, så får vi hela din egen bakgrund och dina tankar om fotbollen här i vår region. IF Hoppet är ett lag du spelar i. Jag har spelat en säsong där också. Du spelar väl inte mer, men du är involverad i klubben i någon form i alla fall. Men ja, laget har tagit sig från Division 6 där man gjorde en omstart efter att inte ha funnits på år och dagar. Och sen har ni tagit er ända upp i Division 4. Kan du kort berätta lite om storyn bakom att laget har klättrat två divisioner på inom loppet av 5 år?
Absolut, ja, det började ju där med Simon Grannas som är Helsingbybo lokalt, och IF Hoppet hade inte haft ett härlag på, jag tror det var ganska exakt 10 år då när vi det där startade om i Division 6 som det inte har funnits. De hade ju tidigare varit ganska högt toppat i tvåan till och med, har IF Hoppets herrar varit någon gång i tiden. Då var det var en sån här tid som funkar liksom, junioråldern var slut förstås, och annars också så folk liksom, vårt kompisgäng då, så många vet inte riktigt vad de ska göra så där fotbollsmässigt numera, så det var en ganska perfekt tid att starta ett sånt lag, och har varit med från början där, och där i början av Division 6 så hade vi hade nog helt annorlunda lag på pappret kan man säga än vad vi har i dagens läge. Att intressant resa förstås att ta sig upp därifrån sexan upp till fyran. Och fyran var ju faktiskt ett sådant här mål som vi lagade upp redan när vi började laget. Att liksom, division 4 ska vi nog upp till. Och vi vet nog som att nu kommer vi att få truppen som räcker till det. Och nu är vi där och nu har vi serieplatsen där och funkar nog bra. Tror vi att jag hittar rätt division.
Och årets säsong slutar igen. En åttonde plats, sista matchen spelades igår mot Kaskö. Och saldo blev 7 vinster, 6 oavgjorda och 9 förluster. En riktig mittenplacering i fyran. Vad har du att säga om årets säsong?
Ja, division 4 är nog, alltså, speciellt i år så håller hög kvalitet måste man säga. Att till och med lag som är där som placerar sig under oss i serien. Att där är nog kvalitet med i trupperna. Vi tog viktiga segrar här mot slutet av säsongen, som det såg lite kinkigt ut där i ett skede med serieplatsen, men inför den här sista matchen igår så hade inte vi egentligen någonting att spela om, att serieplatsen till nästa år var redan säkrad, så det var mer en sån här att spela av matchen så att säga, inte alls någon bra prestation av oss den där sista matchen, inte missar 2 straffar och förlorar 4-2 mot Kaskö hemma, fast vi är det bättre laget också. Men som sagt, inte så mycket att spela om och serieplatsen var säkrad. Men överraskande hög kvalitet höll nog Division 4 i år. Det var nog fruktansvärt bra gäng med.
Är planen och målsättningarna att vara ett kontinuerligt Division 4-lag? Eller hur ser det ut? För väl lite Division 6 och Division 5 kan man vinna ganska lätt. Men att stig upp från division 4 börjar nog vara lite, ja, kanske för stort steg för många, men hur ser det ut för hoppet? Är division 4 det rimliga målet, eller har man några andra planer?
Division 4 är nog väldigt rimligt, att det är nog, tar man klivet upp till trean där, så alla lag som har stigit från fyran till trean har nog märkt det och kommer att märka det, att mycket mer tidskrävande och resurskrävande, att årets division 4 är ju också lite lyxig på det sättet att den är väldigt lokal, mycket Vasalag med, att både faktiskt division 5 kliver neråt och division 3 kliver uppåt, så innebär redan väldigt mycket mer resande, så att just nu så är nog definitivt division 4 passlig för oss, både passlig nivå och resursmässigt också väldigt passlig.
Ja, ni kan gå in på IF Hoppets sociala medier och läs matchreferaten som Emil brukar skriva. Han har en vass penna och en finurlig touch på de referaten. Men har du något att säga om motståndarna i Division 4? Vilka lag har varit bäst och imponerat mest? Och vem är det som vinner serien?
No, Division 4 är nog faktiskt, alltså nu har jag ju förstås, eftersom att jag bor i Åbo, så har man inte sitt alla matcher i år, men det jag har varit och sitt på, så Närpes förstås, när Kraft 2 då, som går obesegrade i år och vinner överlägset Division 4, så de har nog bra gäng de, alltså. Sen har vi ju Rävarna, Kungliga Vasa, som vi lyckades faktiskt till och med vinna i en match i år, första gången i hoppets historia, som man tar 3 poäng av Kungliga, så det var en bragd för vårt gäng, och det är ju nog det är en stapel liksom i fyran, och ganska unikt lag. De är man nog imponerade av, måste jag säga, år efter år. De vet exakt hur de ska spela, och de har sin egna stil och den funkar perfekt för dem, och till och med som att den plan jobbar till deras fördel ibland, och när man får dit i Brändö och ska spela, så det är nog, de är imponerande. Sen om man tänker där i mitten av tabellen, så det där har jag inte sett faktiskt så mycket av de här lagen. Att överlag i Division 4 känns det ju nog som att många lag har det här, vad ska man kalla det, bortamatchsyndromet ibland, att truppen är väldigt varierande från hemmamatcher till bortamatcher. Men att Korsholm, intressanta möten med dem alltid, det vet man redan före matchen börjar att det kommer att bli en, det blir en spännande drabbning, för man vet inte riktigt vad som händer i de matcherna. Att vi får se hur det blir nu nästa år, att enligt tabellen åtminstone så borde de sjunka ner till femman, men man vet aldrig med de här besluten hur det går, att vem som tackar nej till serieplatser och vem som tackar ja och så vidare. Så vi får se hur upplägget blir i Division 4 nästa år. Men ja, imponerande lag överlag, men att absolut eloge till Kungliga, och Närpes var nog överlägsna i år.
Och hur har domarnivån varit? Har du någonting att säga om det? Det brukar ju vara lite si och så på, inte bara på lägsta nivå, men till och med klagas vecka ut och vecka in på högsta nivå, så är det väl inte något lätt heller att spela i Division 4?
Nej, det är nog ett problem, skulle man väl säkert kunna säga, att jag tror att de flesta coacherna eller överlag någon som spelar i något lag skulle hålla med om att domarnivå och standarden är nog, den håller inte tyvärr så hög nivå. Att igår måste jag säga att vi hade en riktigt bra domare som unikt nog lyckades hålla samma linje matchen igenom. Att det är väl, jag tror att det är där skon brukar klämma mest med domarna. Att den här domarlinjen brukar vara väldigt varierande inom loppet av 90 minuter.
Slutligen om hoppet, hur brukar hoppet spela sin fotboll? Vad är nycklarna för att nå framgång med det laget? Håller man tätt bakåt, eller är man ett lag som svänger fram och tillbaka, eller hur spelar man sin fotboll?
Ja, vad ska man säga där? Det är nog, hålla tätt bakåt gör vi nog inte. Vi släpper tyvärr in ganska mycket mål, men att vi gör några framåt också, att vi har nog lite problem med målskytte också. Vi skapar mycket chanser, men vi sätter inte alltid chanserna som vi skapar. Men försöka rulla bollen är nog liksom idén. Vi har killar som gillar att spela boll, och snabba yttrar, bra duktiga yttrar som kan utmana och göra sin gubbe och slippa förbi. Så det är nog nyckeln till vårt spel, det att via yttrarna kommer vi mycket.
Ja, vi ska följa med hur det går i de lokala serierna, och framförallt då för IF-hoppet till nästa säsong nu när vi stänger den här säsongen 2022. Men jag tror vi gör så att vi rör oss mot de brittiska öarna nu och till Nottingham, som jag tidigare nämnde att vi ska prata om. Och ja, Emil har bott där, och du får väl berätta lite när och varför bodde du i Nottingham?
Ja, det var 2018 där från början av året, så flyttade jag till Nottingham och for på utbyte dit via universitetet då. Det var samarbetsuniversitet med Åbo Akademi, var Nottingham Trent University där som jag studerade i. Så 6 månader ungefär hann jag bo i Nottingham, och visst alltid att jag ville till Storbritannien nu, och vi råkade ha samarbetsuniversitet där, så det var en det var ett lätt beslut att fara dit.
Ja, Emil är också engelska lärare kan vi säga för de som undrar, men ja, Nottingham är ju en stad i East Midlands, mitt i England, cirka 300 000 invånare i stan, och räknar man storstadsområde, Nottinghamshire eller vad man nu kallar det, så är det väl uppemot 800 000, men känt bland annat från Robin Hood och Sherwoodskogen och den historien där, och så finns det två lag från Nottingham också, Nottingham Forest och Notts County, och äldre lyssnare har ju jättebra koll på Nottingham Forest som firar stora triumfer förr i tiden 70-80-talet. Man vann bland annat två Europacuper. Man har blivit Europamästare fler gånger än vad man har blivit ligamästare faktiskt. Och allt det här genom Brian Clough, den legendariska tränaren där. Men nu på senare år har ju varit ett lag på dekis, en sovande jätte som man inte har spelat Premier League-fotboll sen 90-talet. Så för yngre lyssnare har man ju inte koll på klubben, och även vi som är födda i början av 90-talet, vi vet ju om historien och att Nottingham är en stor klubb, men vi har aldrig sett dem i högsta ligan, för vi var för unga för att ja, se dem senast de var där, men nu är man tillbaka, och det är en kul grej, och då passar det bra att ha en gäst som har bott i stan och känner till staden och laget, och ja, det andra laget också, Notts County, men ja, du får berätta lite Nottingham Forest, Notts County. Hur är förhållande i stan mellan de lagen? Vad är det för fotbollsstad? Är det så att Nottingham är det stora laget som alla håller på, eller är det en blandad stad?
Jo, Forest är nog definitivt det populärare laget, alltså, vilket ju är helt förståeligt med tanke på deras historia också. Att många, det märker man nog i staden att den liksom andas och blöder fotboll på samma gång. Att De var ju faktiskt, när jag bodde där, så var laget inte alls något högpresterande. Att jag tror de hamnade på en, skulle det ha varit 17 eller 18 kanske den säsongen till och med i serien. De klarade sig just i Championship då. Men nu var det ändå fullsatt, åtminstone på Forest-matcherna. Där var en par gånger så var jag på Forest. Men faktiskt mer på County. Jag gillade att fara dit till Meadow Lane och hade nära att gångavstånd, det är ju nära varann stadionerna, så har man gångavstånd till ena, har man gångavstånd till andra också. Att väldigt, väldigt delat, det var jag märkt i staden var att finns många som håller på båda faktiskt, att de kan hålla både på County och Forest, att nästan så där, vad ska man kalla det, sådär, lever i symbios nästan i de lagen där i staden.
Vi kan väl säga så att det är väl en av dem, eller två arenor som är väldigt nära varandra rent geografiskt. Det är väl på sådana topplistor på arenor som ligger nära varandra, brukar Nottingham vara högt uppe på den. Det finns väl några arenor kanske som är närmare, jag vet inte riktigt. Men är väl en flod emellan de båda arenorna?
Ja, jag tror faktiskt i England så tror jag att de två stadionerna som är närmast varandra geografiskt sett. Som du sa, så floden där, River Trent, som flyter där emellan, att det är nog ett stenkast från stadion till stadion där. Man går egentligen över floden, så är som från centrum sett, så kommer County stadion först där, Meadow Lane, och går man över floden, korsar floden där, så första som kommer emot är City Ground där man Forest spelar. Så nu, väldigt nära varann.
Och som sagt, Nottingham är en stor klubb som har radat upp, eller vunnit de tyngsta titlarna, även om storhetstiden var relativt kort. Men för de som inte känner till Notts County, så brukar man väl benämna dem som världens äldsta proffsklubb. Kanske inte den äldsta fotbollsklubben, där är det väl andra som gör anspråk på det, men världens äldsta proffsklubb, även om man nu spelar på femte nivå. Men Forest spelar med röda tröjor och Notts County spelar väl i svartvitt, och där finns det väl någon story om kopplat till Turin och Juventus, eller har jag fel?
Nej, du har helt rätt faktiskt där, att orsaken till att Juventus spelar i de färgerna de gör idag är ju tack vare Notts County. Det var någon bortamatch de hade, tror jag, Juventus som de hade, nu vet jag inte om de inte hade fått med tröjorna sila, hur det var, så fick de låna Notts Countys svartvit randiga tröjor då. Det är orsaken till att Juventus spelar i de färgerna ännu idag, så det är ju ganska det där intressant story där med tanke på nivåskillnaden i dagens läge mellan de två föreningarna.
Om vi tar oss igenom lite matchdagar mellan lagen och vi kan göra separat att vi börjar med Forest då. Du var och kolla några matcher med Forest, du var mer på Notts County, men om vi börjar med Forest, hur ser det ut, hur laddas stan upp, vad gör man en matchdag, vad finns det för ställen, pubbar och stråk att röra sig i, är det så att man samlas i centrum av stan eller håller man till nära arenan, och berätt lite om stämningen, atmosfären och snacka på stan runt en Nottingham Forest match.
Ja, det på matchdag där så förstås känner säkert många av lyssnarna till också det här brittiska konceptet med pubben före matchen och sånt. Men intressant när man ser att sådär i brittisk standard så är ju faktiskt Nottingham inte så jättestor stad. Men på matchdag så ser man nog att staden börjar liksom migrera ditåt mot River Trent då, där i området både runt Meadow Lane och det där City Ground, så finns det en massa pubbar som säkert gör sitt levebröd, skulle jag nog gissa, mest där runt matchdagarna. Det är nog helt smockat med folk i området runt stadion, att definitivt mot stadion rör sig nog folk där på matchdag. Man far redan tidigt dit och så tar man sina pints och sin mat på pubbarna där, som faktiskt håller hög kvalitet. Att jag deltog själv nog i de här ritualerna flera gånger, att det var nog på matchdag så via pubben både på mat och det där några strupvetare där före kickoff.
Vad beställer du för mat oftast när du är i England då?
Det är nog på pub så löns det nog att beställa vanlig pubmat. Att fish and chips är ju en riktig klyscha, men det där, det är oftast riktigt, håller riktigt hög standard den där pubmaten här, att där i England. Att vi tänker inte kanske på samma vis här i Finland, med att om vi far till baren eller pubben så kanske mat är inte det där man har på hjärnan, inte. Men där är det nog minst lika stor del av upplevelsen som liksom dryckerna.
Ja, jag brukar också alltid ta fish and chips där över i England och främst då i Liverpool, men det brukar vara en grön sås. Man inte vet riktigt vad det är för innehåll. Har du ätit den fish and chips med någon grön sörja? Det ser för jävligt ut, men det smakar nog bra.
Ja, det är ju sån här mynta och ärtor liksom mosade ofta, att mush peas eller sen minted peas kan det också vara, men den här sörjan som traditionellt serveras med fish and chips så är nog mynta och ärtor massakerade tillsammans, så det, som du sa, så att det ser kanske inte så aptitretande ut, men att smaken gör absolut sitt där.
Ja, där har lyssnarna ett recept att gå efter, men ja, Nottingham Forest City Ground match kickoff, vad händer? Hur ser det ut då matchen börjar? Är det man spelar en klubbhymn, antar jag?
Jo, eller det är faktiskt lite likt. Du håller ju på Liverpool, du vet jag, William. Och där kör man ju förstås You'll Never Walk Alone. Och är det så att på Anfield så drar de startar väl You'll Never Walk Alone på högtalarna där, men sen stänger de av det och så får publiken ta över. Lite liknande där på det där City Ground faktiskt, att det är nog fansen som kör igång hymnen där och sjunger deras egna hymn alltid före avspark då. Den fortsätter en liten stund också efter att avsparken har skett där, så väldigt, väldigt bra stämning på en sån här gammal klassisk stadion i England.
Ja, berätt lite om de matcher du var på, minns du vilka motståndare var och med vad? Du sa ju att Nottingham var ganska dåliga på den tiden, nu är man i Premier League, men hur var en stor besvikelse då att man ett underpresterande lag som jag sa, en sovande jätte som bara väntar på att någon gång återfå sina glansdagar. Hur var matchupplevelserna överlag för Forest?
Ja, alltså matchen var ju, det märkte man bra där, att folk var ju nog liksom besvikna definitivt på nivån där, att man förväntar sig mycket mer av Forest än vad specifikt de höll, vilken nivå de höll den säsongen då. Att matchen var ju, man brukar ju säga att championship är det där bästa serien i världen. Att det är hårt tempo och man smäller på. De spelar ju mycket matcher också i den serien. Så tempot var ju högt och kvaliteten höll hög nivå, men det märkte man definitivt på det där publiken där, att de var inte nöjda med det var någonting han presterade, att man förväntar sig mer av Forrest.
Och det stämmer väl säkert det jag sa, antar jag, att man i alla fall här i Finland och Norden överlag, att man inte, många vet inte hur pass stor Nottingham är, alltså Forrest som klubb, och det märkte du som säkert, antar jag, som var på plats där och har bott i stan och gått på matchen, men det är väl någonting som jag antar stämmer, att folk här har inte koll på vilken stor gigant som finns där.
Nej, jag håller definitivt med vad du sa om det där, att det är nog, då man är i Nottingham så kan man inte egentligen, om någon av lyssnarna också reser till Nottingham någon gång, vilket jag definitivt rekommenderar också att göra, att det där, du kan inte liksom undvika att märka att Forest är från Nottingham. Tar du lokalbussen där, så nästan varenda en linje av lokalbussarna kör förbi ett ställe eller stannar på ett ställe där man första du möts av statyn på Brian Clough där i riktigt centrum av staden. Att han håller ju som gudanivå i den staden. Det finns säkert ingen mer respekterad människa i Nottingham och kommer knappast att finnas heller än honom. Att det är nog den där staden andas och lever fotboll, och det där Forrest är nog det där som de är liksom stolta över, att Forrest är från Nottingham.
Ja, vi kan väl rekommendera också ännu mer insatta lyssnare att lyssna på Erik Nivas avsnitt om Nottingham Forest 1979, When We Were Kings-podden där, att när de mot alla odds gick och vann först engelska ligan och då två Europacup bucklor på rad med Brian Clough som tränare, och han är ju, ja, en av de största tränarna och mest mytomspunna människorna som någonsin har gått på denna jord. Jag minns en bra story med Larry Lloyd, tidigare Liverpool-backen, ett riktigt as som man brukar säga, som värvades av Forrest. Han höll ju inte riktigt jämnt med Brian Clough, men Clough ville ändå ha honom i laget för att han ville ha en riktig bastard i laget, och Lloyd själv har sagt att I respect you as a manager but I hate you as a person, och tränaren då, så säger ganska mycket om den galna tränaren som faktiskt nådde enorma framgångar på kort tid och väldigt oväntat.
Absolut, där är jag, och Roy Keane har ju också sagt att det överlägset hans liksom bästa tränaren han någonsin har spelat för i sin karriär, och nästan så där symboliskt så ligger den här statyn där i Nottingham på Brian Clough, så är där i det, åt ena hållet heter gatan King Street och åt andra Queen Street, och där rakt nedanför det så är statyn där, och man brukar ju faktiskt gå röra i statyn om man vill ha lite extra god tur i någonting man ska göra där i Nottingham också, att den traditionen finns där.
Ja, om inte ni har koll så läs på om Clough och Nottinghams storhetstid. Det finns mycket att ta del av där, men vad tror du, hur mycket betyder det att man nu efter alla dessa år, sen 90-talet har man inte varit uppe i högsta liga, men vad betyder det att man är tillbaka nu för stan och laget?
Det betyder nog allt för den där staden, alltså. Jag såg det där bilder och videon då från de här festligheterna efter att de hade säkrat Premier League-platsen, och där var ju, ja, jag tror inte det var många i Nottingham som satt hemma på den dagen, inte, utan där var känd knappt i en torge, utan det fanns inte många centimeter sten kvar på torget, utan det var nog ett folkhav där, så att redan det visar nog det här vad man tycker och tänker om det här, och jag tror att folk faktiskt har en sån där inställning att liksom äntligen, att det var som på tiden att de är tillbaks, för att som jag sa så förväntar man sig liksom stora grejer av Forrest, och definitivt så håller man liksom Forrest i sån här hög åtanke, att man är upp här bland kungligheterna i liksom bland föreningar, fotbollsföreningar i England, så ja, jag tror att det var en sån blandad känsla av att de firade att de är tillbaka och alla var glada, men på samma gång så tror jag att de nästan lite förväntade sig att stiga i något skede tillbaka till Premier League.
Jo, jag vet ju att Liverpool har haft en lite udda rivalitet med Forest tillbaka, alltså på 70-talet som nu verkar ha som dött ut, men kanske det finns någonting kvar bland det gamla garden ändå, för man, den rivaliteten skapades egentligen bara av att man var de två bästa lagen i landet under den tid som Nottingham mitt i allt kom upp i toppen, och man möttes ju i Europacupen faktiskt en gång, och då Nottingham slog ut Liverpool där, men ja, årets trupp har ju som minst sagt varit ett omdiskuterat ämne. Man har väl en ganska galen ägare, han är väl också Olympiakos ägare har jag för mig, och är väl något rekord i antal nu för värmarna drar in nu i sommar, 22 eller 23 spelare. Hur har du följt med den här transfercirkusen?
Ja, nej, jag tycker att hela den här liksom, man alla säkert som är fotbollsvänner, som säkert lyssnarna också är här, att har ju inte kunnat riktigt missa det här med värvningarna som Nottingham har gjort, och speciellt antalet värvningar de har gjort. Men jag tycker att det speglar bra den här liksom förväntningen vad folk har på Forest, att just ägaren, han är väldigt populär där och ännu mer populär nu i och med de här värvningarna, att man också visar som ägare att man är liksom beredd att ta det här steget upp, och gör ju en klar och tydlig markering med att ta in, som du sa, 23-24 spelare där, att du tar ju in som en helt ny trupp egentligen över en sommar, vilket ju kommer med sina utmaningar förstås. En sak som diskuterades mycket som jag följde med där att på Twitter speciellt, att i och med alla de här värvningarna så börjar man också diskutera det här med vart annat pengarna ska kunna läggas. Alltså City Ground har ju sin charmen. Den är nog sönderfallande liksom helt totalt, den där stadion. Att där är nog mycket som ska kunna uppgraderas också på rent infrastrukturmässigt liksom. Och jag tror att de tog väl att renovera faktiskt en av läktarna nu här före Premier League-säsongen drog igång, att det är någonting som man har snackat mycket om i samband med de här värvningarna, att det ska kanske behöva satsas mer pengar också på infrastrukturen. Men truppen är nog, vad kommer man ihåg? Ja, Matty Cash är ju faktiskt Nottingham-bo och det där Forests egna produkt, och han blev kapten det året som jag var där då. Han var nog definitivt liksom bästa spelaren i laget det året, att ingen frågan om den saken. Sen hade man 2 meter långa Kostel Pantilimon som har varit i City någon gång också, så i mål där, och Jack Colback kommer jag ihåg att han var ganska ny för den säsongen då 2018 när jag var där, och han är ju ännu kvar i klubben. Alexander Milosevic spelar i Nottingham den säsongen också. Nu tror jag att han var skadad, och jag tror faktiskt inte att jag såg honom live, men han var i Forest den säsongen. Och så hade vi ju klubbikonen, deras egentligen kan man väl kalla honom, att Lewis Graban, som har varit lite sådär, ja, hur många lag har inte han börjat gå igenom i Championship, att han byter hela tiden, men på något vis verkar han hitta hem så att säga till Forest alltid, och nu är han ju inte där mer, att varje år han spelar där, åtminstone för dem i Championship, så var han ju i princip bästa målgöraren alltid för dem, så han var nog en spelare som de tänkte högt om där i staden.
Ja, men slutligen om Forest. Tror du man håller sig kvar i Premier League, eller kommer man få slåss om nedflyttning?
Man slåss nog om nedflyttning. Det blir nog tufft. Alltså, även om man har gjort stora satsningar och allt däremellan, så Premier League är nog ett helt annat djur så att säga än vad Championship är, så att jag hoppas ju definitivt att man hålls i serien, men tufft blir det.
Ja, och om vi går över till det andra laget i stan då, Notts County, så ja, även om Forest var i Championship och så äkta engelsk fotboll då du var och kollade, så att gå på Notts County ännu lägre ner i systemet måste ju ha varit kanske en ännu mer genuin äkta känsla, men ja, vilken nivå i seriesystemet var Notts County då du bodde i Nottingham?
De spelar i League 2 då, så nästan så långt i det här professionella seriesystemet i England som man kommer att. Men definitivt så, alltså jag föredrog att få på Notts County-match. Det var på något vis så blev det en helt annorlunda upplevelse det där att vara där på Meadow Lane med dess charmiga liksom betongbyggnader och riktigt sådär old school brittisk stadion. Faktiskt en match som jag kommer ihåg bra där som man spelar, skulle det ha varit mot Crew Alexandra kanske, så var det fyra man att det där ordförande för klubben hade varit, var det ett eller två år han hade varit då bjöd han liksom till på det viset att varenda biljett kostade £2 den dagen, så det var slutsålt i League 2, 19 000 åskådare på Meadow Lane den lördags förmiddagen där. Det var nog en mäktig upplevelse, det måste man säga.
Då kan jag också fråga, vad kostar biljettpriserna överlag för ja, både Forest och Notts County? Och hur lätt var det att få tag i biljett? Och funkar det där att man bara går till luckan och köper eller måste beställas på förväg?
Väldigt lätt att få biljett, nästan lite överraskande lätt måste jag säga. Troligen då det året specifikt på grund av att Forest var inte presterade på den nivån som folk förväntar sig. Det var nog bara att dyka upp på matchdag och om man ville köpa. Nu det där Forest-biljetterna låg på just över £30 som är ju ganska så där typisk championship-prissättning. Att 32, 33, 34 pund där runt omkring. County då, som sagt, den här ena matchen förstås £2. Det var fantastiskt, de bästa pengarna man har satt i livet sitt säkert. Men annars så låg, det var nog väldigt billigt, alltså under halva priset jämfört med Forest. £15 fick du en biljett nog lätt för. Och som sagt, både för County och Forest så det var nog bara att dyka upp på matchdag. Ibland beställde jag nog i förväg också biljett, men inte skulle man måste göra det. Att du kan nog lätt liksom, no, säkert inte nu när de är i Premier League så tror jag att de har faktiskt varit slutsålt och det lär väl vara slutsålt resten av säsongen där. Men om någon rör sig i Nottingham-trakterna någonsin så County är nog att rekommendera nu i så fall om man inte vill beställa på förhand några biljetter. Så det är nog bara att dyka upp där får ni garanterat en biljett.
Och Notts County, matchupplevelser, matchdag, är det ungefär liknande som Forest då att man rör sig mot arenan och laddar upp och ja, berätt lite och berätt om du minns något specifikt, någon händelse från någon match eller någon match som stack ut i mängden då du var där.
Ja, väldigt liknande det där förberedelseritual som det där på Forest-matcherna också, att man tar sig till pubbarna där runt omkring stadion, att nu tjänar ju de här pubbarna på, förstås på det viset att de är som att stadionerna är så pass nära varandra som de är, så att det är inte riktigt någon skillnad vem som har matchat. Pubbarna är fulla där hur som haver. Och det där matchupplevelse kommer jag ihåg åtminstone när de hade det där, County hade ju Kevin Nolan som coach det året jag var där. Och het levrad som han var också på sin spelarkarriär, så var han likadan på sidlinjen. Och det kommer jag nog ihåg från en match då han tog rött kort faktiskt där från sidlinjen. Han gick an där på fjärde domaren tills han blev utvisad. Så det är ett sånt här som stack ut. Och sen när man så Shola och Meobi nicka in några hörnor live, så det var nog en mäktig upplevelse att kolla också när han klättrar på försvararna där och är halvmeter högre upp än alla andra spelare på plan. Så de två minnena har man nog från Countys matcher.
Då du drar upp sådana namn så går ju tankarna tillbaka till mitten av 00-talet med Shola och Meobi i Newcastle. Han gjorde ett mål per säsong men han var alltid med i truppen, men Kevin Nolan i Bolton tillsammans med Kevin Davis var, ja, har vi haft, ja, är det ju ett lag som verkligen, man gjorde man skulle med Sam Allardyce som tränare, var minst det laget, var ju nog ett hårt gäng att möta det.
Ja, jösses, har väl aldrig funnits ett större brunkarlag i det där så pass högt upp i engelska fotbollssystemet åtminstone. Det var ju då Sam Allardyce började stiga väldigt i popularitet i England också, för att nu låter det nästan obskyrt att säga det, men han var ju faktiskt en sån här modern tränare på sin tid som introducerade mycket som det där videoteknik och ljudteknik, så här med att ha headsets på matcherna till exempel och sånt, att han var bland de första i England med det. Och ja, Kevin Davis och Kevin Nolan på topp, det är ju inte ett anfall som någon försvarare tror jag vill möta. Du lär inte vinna många höjdbollar på en match mot de två, inte.
Nej, definitivt inte. Men ja, har du något mer att säga om just lagen Nottingham och Notts County? Eller kan jag fråga lite, vad finns det att göra i staden Nottingham om man bortser från fotbollen? Hur är stan och vad finns det för utbud av aktiviteter och nöjesliv där?
Nå, som jag tidigare nämnde, så är ju staden åtminstone till brittiska mått ganska liten, själva liksom fysiska staden. Du nämnde också där Nottinghamshire, som är liksom det här större området då, men själva det här centrala området så är väldigt litet. Att kultur finns det mycket att uppleva i Nottingham. Du nämnde också Robin Hood där, vilket ju är förstås en stor grej i staden, och där finns det där statyer, och den här, om man vill åka ut till fysiska Sherwoodskogen, så är den lite där, lite utanför staden, att den är väldigt nära. Och sen det här gamla slottet som fanns i Nottingham, så finns ju kvar ännu i de här dagarna, och dit är det gratis inträde bara att gå in, att där tog man nog flertalet promenader liksom, att det var väldigt trevligt att gå omkring där på det där slottområdet.
Men jo, det låter som att du rekommenderar Nottingham som både resmål och också som för eventuella studenter som utbytesstad.
Absolut, ja. Alltså, du kan vara både turist och fotbollsturist samtidigt i en stad som Nottingham. Att det där, om du är ute efter kultur eller om du är ute efter sån här idrottsupplevelser, så det är en perfekt stad. Och just med tanke på att den inte är så jättestor, så får du en ganska sån här äkta sån här brittisk upplevelse, tycker jag, i staden. Att rekommendera nog varmt.
Yes, men vi kan ju inte heller undgå att prata om Arsenal då vi har Emil här, för även om man har pratat gott om båda Nottingham-klubbarna nu, så är det väl egentligen bara ett lag du håller på, och är väl Arsenal. Ja, när började det här supporterskapet, och minns du varför du började hålla på The Gunners?
Ja, det är nog både i det goda och det onda, så är det nog Arsenal som gäller definitivt. Att så länge som jag minns att jag skulle ha hållit på ett fotbollslag, så hade det varit Arsenal. Ingen aning hur det började, som alltså inget minne av hur jag har börjat mitt i allt hålla på Arsenal. Men Wenger var ju nog en av bidragande faktorerna, sen Thierry Henry definitivt. Emmanuel Petit var en annan spelare som man gillade väldigt mycket då när han var i Arsenal. Ja, Arsenal så länge som jag minns, men minns inte hur det startade.
Nej, jag tror inte jag har hört någon förr som har sagt att man gillar Emmanuel Petit.
Nej, han var kanske inte den trevligaste att kolla på, men jag vet inte. Han var vänsterfotad, då är han redan liksom halvvägs där att vara en personlig favorit, det är viktigt det.
Och även målskytt i VM-finalen 98, en sån klassisk quizfråga, vem gjorde det tredje målet då, Zidane gjorde två mot Brasilien där. Men ja, du pratar lite Thierry Henry, är han också din favoritspelare i Arsenal genom tiderna, eller ja, du kan räkna upp några andra, vilka är dina Arsenal favoritspelare genom tiderna, och så får du säga en i dagens trupp också.
Ja, jag tror att om man ställer den frågan till Arsenal-fans, så är nog, jag tror nog att Henry måste vara med på allas lista där, kan inte riktigt undgå. Sen har man ju nog sin vänsterfotade partiskhet här, att man är Nigel Winterburn faktiskt, en gammal vänsterbagare där i Arsenal som är en, och Jack Wilshere säkert min liksom. No, eftersom om han var aktiv då när man liksom började följa med som mest, så och steg ganska snabbt i rang där i Arsenal då, så han är säkert den spelaren jag har liksom hållit som favoritspelare i Arsenal genom tiderna, eftersom att man hann ju inte se Henry så mycket här med det där med bevara sin egna ålder, så var det inte så vanligt att matcherna kom på TV och så vidare. Så det där. Man har inte sett Henry så mycket. Jack Wilshere är nog, måste jag säga, att säkert min favoritspelare genom tiderna i Arsenal. Och i dagens trupp så är det det där nästan lite svårt att säga att Kieran Tierney, stor favorit, var riktig fan av den värvningen, måste jag säga, att den där inställningen, så en gammal traditionell brittisk spelare som man har lite brist på, tycker jag, i Arsenal, så den värvningen gillar jag starkt. Sen Bukayo Saka som har kommit från Hayland, egen akademi, så han är nog också i dagens truppen stor favorit.
Jag har ju olyckligt nog råkat klistra Kieran Tierneys Panini-bild lite väl snett i fjolårets EM-album, och det stör mig att jag brukar få dem perfekt klistrade, men Kieran Tierney blev lite sned. Ja, jag måste ju ta upp det när du nämner honom, men ja, bästa upplaga av Arsenal någonsin. Kanske bara finns ett svar här, men ja, har du... Är det de obesegrade du tänker på direkt då?
Ja, när man hör den frågan och kopplar den till Arsenal så kan man ju inte undvika att tänka på Invincibles. Det var ju nog ett fantastiskt fotbollslag, men att sen det här sista året före Van Persie stack iväg till United, så var ju nog Arsenal faktiskt riktigt, riktigt bra. Man spelade fin fotboll det året, måste jag säga. Det är säkert som liksom det här mest flytande Arsenal-laget som jag har sett, som jag har kollat aktivt på, att då förväntar man sig nästan en vinst i varje match. I dagens läge är det kanske inte riktigt så. Den här säsongen har varit bra, men som Arsenal-supporter så har man har fått vänja sig med missöden.
Ja, vi kan väl direkt gå in på det, för det har ju varit många, ska vi säga nu, extremt tunga år. Misär, en klubb som alltid prenumererar på topp 4 placeringar och ofta slog som guld, men nu på senaste 7-8 åren har ju varit riktigt mörkt från er synvinkel där i norra London. Hur har du upplevt de här senaste åren efter att ha varit van med att ha ett lag som krigar om alla bucklor till att få ett lag som missar Europaspel och som förlorar oftare än förr?
Ja, sjuk berg- och dalbana av känslor, måste man ju säga, har man varit med om de senaste 10 åren som Arsenal-supporter, att från just som du sa, att liksom givet att man spelar Champions League varenda år och det är som inte ens en fråga om man är uppe i topp 4, utan man är liksom, före säsongen ens har börjat så vet man att man kommer att vara i topp 4 åtminstone. Till då de här riktigt bottennappa säsonger som vi har haft, och sen däremellan är man mitt i allt nära att vinna liksom det året då Leicester tar ligan, så som Arsenal-supporter så säger man ju att Arsenal förlorar serien det året, just att fin prestation förstås av Leicester, men att det året ska Arsenal ta serien. Och det där enda som nu har lite, tycker jag, varit som plåster på såren här, är att klubben har varit väldigt öppna om hela den här situationen. Alltså, det har ju handlat om ekonomi för Arsenals del, att man har liksom strukturerat om att man byggde ju, när man bygger Emirates, när man flyttar från Highbury till det där Emirates, så det där ligger ju engelsk fotboll på i ett sånt stadie att runt 60-70% av klubbens inkomster kommer ännu från game day, alltså matchbiljetter och så vidare. Så storsatsar man på att bygga ut stadion till en helt ny och modern stadion, och sen mitt i allt så blir det där de här biljettintäkterna en som bråkdel av vad klubbarna får in för pengar nu för tiden. Så man har stora lån som ska betalas av, och Highbury byggs till lägenheter och som klubben äger, och man säljer dem. Och det var åtminstone, tycker jag, bra att klubben var liksom öppen om att man erkänner att det här handlar rent och sagt om ekonomi, att det var ju inte ett populärt beslut till exempel att släppa Van Persie till en rival som United då, men fick man rätt bud så sålde man spelarna på den tiden. Att det var, man visste vad som gällde, att det var en omstrukturering på gång i klubben, och nu tycker jag att man har hittat också rätt man för jobbet, Arteta, som är ju en helt fantastisk coach, och det där, tror inte det finns många i det där fotbollsvärlden som vet mer om fotboll än Mikel Arteta, och ännu bättre på det också sättet att han själva spelar i klubben.
Ja, vi kan ju nämna om Wenger att han var ju, ja, då du växte upp så var ju han som, ja, 96 han tog över och så höll han klubben ända till, ja, ungefär 20 år, kanske mer. Hur var det att se en sån tränare som man alltid har uppskattat att det börjar gå så dåligt på slutet? Hur reagerar man som supporter då? Det måste väl vara ganska dubbla känslor där?
Väldigt bra fråga, och ja, exakt så där som du beskrev, att så liksom man, jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt, att det var som på ett sätt tycker man som nästan synd om Wenger när det börjar gå käpprätt neråt för Arsenal där mot slutet, och man vill nästan att han liksom ska sluta bara för att liksom hålla flaggan någorlunda uppe i flaggstången ännu på den fina karriären han hade i Arsenal där. Det var nog en riktigt jobbig tid, säkert min jobbigaste tid som Arsenal-supporter också, att det här med, man blev ju själv, och jag tror att de flesta Arsenal-supporterna förr eller senare blev liksom Wenger out, och för min del så handlade det mer faktiskt om att man ville liksom att han skulle få bara så att han inte skulle sabba det här fina jobbet när han kom från japanska ligan till det där engelska högsta serien och ingen visste vem han var, och introducera helt nya saker som dieter för spelare och det där, inga mera öl före och efter matcherna och sånt där som liksom han kom med. Men ja, det var nog en sjuk berg- och dalbana också, det där sluttiden av Wengers karriär i Arsenal.
Jag måste ännu passa på att fråga, jag har ju upplevt i alla fall på rak hand nu två sådana känsliga flytter från, som Liverpool-supporter till en rival då. Torres gick till Chelsea och då Sterling gick till Man City, men där har jag ju sett att Arsenal har blivit av med tunga profiler till främst Man City då, men också Sanchez och Van Persie till United. Och vad händer känslomässigt med när man ser att en så uppskattad spelare, ja, de här spelarna har varit då, till Man City kan vi ju nämna att det var Adebayor och Nasri i alla fall som jag kommer på så här rakt av, och då Sanchez och Van Persie till United. Hur upplever man när spelare skriver på för en direkt rival, trots att man har varit älskad i den egna klubben?
Ja, Van Persie det tog sjukt. Det tog rent ut sagt sjukt. Det han far till en gammal rival dessutom som United med det där då när Arsenal var på sin storhetstid liksom under runt omkring Invincibles-åren. Då så var ju, det var ju Arsenal och United egentligen som tävlade om seriesegern nästan varje år under den tiden. Och sen går han dit och så går han och vinner skytteligan och i princip serietiteln åt dem också. Det tog väldigt illa. Det här med City var inte riktigt lika jobbigt, åtminstone för mig personligen. Då hade ju City fått sina pengar då, och de värvade ju lite vad som helst nästan, och man fick bra pengar. Nasri var tråkigt, för att jag tror att han skulle kunna ha haft en fin karriär i det där Arsenals. Hans karriär gick rakt neråt egentligen från City sen också, så det var ju inte bra beslut för honom heller, men det var ju en flytt man gör för pengarna. Adebayor, alla fotbollsvänner känner ju säkert till när hans målgest, när han gör mål mot oss i serien och springer över hela planen för att fira rakt framför Arsenal-supportrarna. Bakary Sanja flyttade också till City, och Gael Clichy som är en Invincible flyttade också, men de var lite båda kanske redan mot det där slutdelen, inte slutdelen, men liksom de hade gjort sitt i Arsenal på det sättet. Van Persie, det tog ont. Han hade mycket kvar att ge i klubben. Han.
Kort bara, min, om jag ska säga favoritspelare i Arsenal genom tiderna, så måste jag säga Sylvain Wiltord. Vad har du för beskrivning av honom? Hur bra var han? Eller är det så att jag har överskattat han, eller var han bra på riktigt också?
Han är, på engelska skulle man väl kunna kalla honom för en sån här unsung hero lite grann. Det var ingen som glänst kanske på matchdagarna, men han var garanterat en av de första namnena på det där lagpappret, och du vet att det är 8,5 av 10 varenda match, oberoende hur den match han har, så vet du att du får du får en 8 av 10 åtminstone av honom varenda match. Så att han var nog en fin spelare. Han, sen har vi ju en som jag kommer ihåg, som jag tror att alla Arsenal-fans också kommer ihåg, är ju Pascal Sugan som spelar i Arsenal, som kanske mer var känd för hur dålig han var egentligen än hur bra han var. Arsenal-fansen hittade ju på en egen ramsa till honom också, som var he's bald, he's shit, he plays when no one's fit, Pascal Sugan. Så. Men ja, Viltord, fin spelare.
Ja, och hur ser du nu på efter många tunga år? Är ni tillbaks i toppen för att stanna, eller hur optimistisk vågar man vara efter att det har gått så bedrövligt? Att vågar man tro på att en ny storhetstid är på gång? För ni har ju, Arsenal har ju inlett säsongen bättre än på många år nu, och man är uppe i ligatopp i alla fall, har varit här nu inledningsvis på hösten. Hur ser du på framtiden?
Ja, som det där Arsenal-supporter så har man har lärt sig att vara försiktig vad gäller optimism med laget. Men det vad man kan säga om det är att jag gillar att klubben har gett Arteta den tiden han har fått. Och det såg ju ganska elakt ut i ett skede till och med under Arteta, och det var omstrukturering på gång. Och man ger ändå honom den här tiden som... I Chelsea skulle han ju ha fått sparken 3 gånger redan under den tiden han var i Arsenal. Men jag gillar att man har gett han tiden, och nu märker man att han har liksom fått sätta sin prägel på klubben. Och det är liksom det Artetas Arsenal nu, från att ha varit en lite vilsen klubb som försöker hitta ny riktning efter Wenger. Så tror jag att man har hittat riktningen nu med Arteta. Men vad gäller toppen så är man ju nog väldigt försiktig med att vara allt för optimistisk. Att vi såg redan i år i United-matchen att Arsenal på sista tiden tyvärr har på sista åren nu en tendens att inte dyka upp i de stora matcherna. Vilket är tråkigt, men sant tyvärr. Vad ska man säga som Arsenal-fan? Man skulle vara nöjd med en topp 4-placering i år. Om vi kommer topp 4 i år så är jag nöjd med säsongen.
Det känns lite som när Liverpool börjar få ordning på lagen när Klopp tog över. Det var en lång process, och jag vet hur att gå igenom många tunga år som supporter. Man är det som är nackdelen med att hålla på ett storlag. Man förväntar ju sig ständigt att laget ska slåss i toppen, och när det går sämre då så är det ett betydligt tyngre fall än om man skulle hålla på Southampton till exempel, som inte förväntas vinna ligan varje år. Men ännu med Arsenal matchdag, du har sett Arsenal på plats. Beskriv lite hur man laddar upp för en match på Emirates Stadium, som är, tyvärr nu är då inte Highbury finns någon med, men hur är det att vara på Arsenal live, och hur går man tillväga om man vill få biljetter till Arsenal?
Jo, matchdag Arsenal så tar man ju sig dit gärna så många timmar som möjligt före kickoff, och där finns den här officiella liksom fanpubben är där i trakterna runt knutarna från gamla Highbury-området då. Emirates ligger ju också nära var Highbury låg och ligger förstås, nu är det i dagens lägenheter det där Highbury, men man tar det där tuben så att säga dit till det där Highbury-stationen till det där norra London, och sen är det nog bara att traska till fots där. Lite intressant faktiskt, när man går till Emirates så hamnar man åtminstone från det hållet som jag har kommit de gångerna, just när man har farit via det här Highbury-området då, och via den här fanpubben som finns där, så det där, går man under ett sånt här höghus som på något konstigt sätt har en liksom gång inbyggt i höghuset, men sen när man kommer ut ur den tunneln så står liksom Emirates där framför en. Att det dyker upp lite plötsligt, den här stadion bara där och det där. Men definitivt rekommenderar om någon funderar att fara på Arsenal-match så att köra hela den här processen igenom så att säga, att man tar sina pints där på det där pubben, och så kan man traska, ta sig en traskare där i det där gamla Highbury-området, väldigt fint område, och där finns på matchdagarna så finns det en massa försäljare där med bra mat som man kan äta där medan man går, och du får lätt flera timmar spenderade där. Båda gångerna jag har skaffat biljetter till Arsenals hemmamatch så har jag faktiskt använt mig av en sida på Twitter som är såna Arsenal tickets, som är liksom för det är en samling av fans som försöker hålla ner de här biljettpriserna. Att Arsenal är ju tyvärr lite ökända för dyra biljettpriser. Jag tror faktiskt att man har dyraste säsongskorten i hela ligan också, har haft flera år. Så att där är det via den sidan så är det som sån här säsongskort innehavare då som hyr ut helt enkelt sina säsongskort på matcher som de inte själv kan delta i. Och det är alltid för face value av biljetten, alltså vad var det, 40 pund tror jag att jag betalade då. För åtminstone en av 40 var det en gång och 50 pund en annan gång. Så via Twitter skulle jag definitivt rekommendera att det där söka biljett. Annars måste man ju vara medlem, Arsenal-medlem, som för att få ens köpa biljetter till matcherna. Och de går ju då tyvärr till återförsäljare, som är ett stort problem överlag i engelska fotbollssystemet, som du William säkert också har märkt när du har det där varit på Liverpool-match och så vidare. Att som tur finns det sådana här supporters som liksom aktivt försöker kämpa mot att hålla ner de här biljettpriserna. Och då var det just via Twitter jag skaffa biljett.
Ja, där har ni lite tips, ni som håller på Arsenal. Men då du har varit på Arsenal, när man ser en match på plats så ser man ju lite andra saker än då man kollar på TV. Är det någon spelare som du har stuckit ut som man ser att han är ju bättre än vad man ser då man ser på TV? Det brukar ju ofta vara, jag tycker man märker i alla fall defensiva mittfältarnas roll, att de märks, ser man mer på plats bättre än på TV. Men har du fått någon sån upplevelse gällande någon spelare och någon spelares kvaliteter?
No, jag måste säga att då när jag så Arsenal så det där, den här, just som du beskrev, att det ser ju helt annorlunda ut. Alla som har varit live och kollat på en hög nivå fotbollsmatch vet det här, att det ser helt annorlunda ut än vad det gör på TV. Och den här rörelsen, att man märker ju mycket mer sådana små rörelser som spelarna gör för att liksom få den här ytan till exempel för en boll. Och just du nämnde defensiva mittfältare där. Någonting som jag kollar mycket på var anfallarna, att de här liksom konstanti rörelse där. Lacazette spelar då, han är nu inte kanske känd för sin snabbhet, men alltså liksom den här rörelsen som han höll på med, alltså han stod inte stilla under matchen, utan det han rör sig runt omkring försvararna så där, så att de vet aldrig riktigt var de har honom, och tar såna här små ryck hela tiden, även om han inte är något snabb. Så den här rörelsen och de här små detaljerna är ju hur man får ryta i Premier League liksom, så var nog någonting som var fascinerande att kolla live på. Lacazette var någon jag kollade mycket på då faktiskt.
En fin spelare Lacazette som är tillbaka i Lyon nu, och vi får hoppas att han återfår sina fornstora dagar där. Då han var kapten i Lyon förrän han gick till Arsenal och vann skytteligan i franska ligan. Men ja, vi får väl börja runda av här, men vi kan väl kort ännu gå in på lite om du har någonting att berätta om fotbollsupplevelser överlag och sånt. Jag vet i alla fall att du var i Portugal här i slutet av sommaren, och då var du väl att kolla på Benfica, och det skulle jag gärna vilja höra lite hur det är att kolla på portugisisk fotboll på plats på en så fin klassisk arena som Estádio da Luz.
Jo, det var första veckan i augusti som jag var reste där och hälsade på lite vänner i Portugal, så råkade sig att Benfica hade serieöppning, serie hemmapremiär då, så det där, även om min det där, en av mina vänner som är från Lissabon, det där definitivt, han är Sporting-supporter, och det krävdes att övertala honom lite att skaffa biljetter till oss. Tyvärr spela Sporting borta första matchen, så det där, vi kunde inte fara på den då, så det blev Benfica, och man fick övertala honom att skaffa biljetter åt oss. Det är inte lätt att få en Sporting Lissabon-supporter på att frivilligt betala för att få på Benfica-match, men fantastisk stadion alltså, och fantastisk upplevelse överlag, trycket i publiken, och Benfica har ju också sin örn som flyger omkring där före matcherna. Det var en mäktig upplevelse när man ser den här örnen segla runt där på stadion. Och faktiskt som Arsenal-supporter lite tyckte jag att den här stadion påminner väldigt mycket om Emirates. De ser väldigt likadana ut och strukturen överlag på stadion väldigt likadan som Emirates. Men sjukt mäktig stadion, att varm rekommendation om någon av lyssnarna rör sig i Lissabon, så Benfica kan jag rekommendera. Och tror det inte vara svårt att få tag på biljetter heller där, att det ryms folk på den hemmastadion. Inte riktigt, om inte det är frågan om ett derby, så tror jag inte att matchen kommer att vara slutsåld, men det var mäktig upplevelse. De sjunger matchen igenom och man klagar på domaren i 90 minuter även om man leder med 4-0 och motståndarna har ett rött kort och man har vunnit matchen för en timme sedan, men det där, man klagar på domaren matchen igenom för det och lever liksom passionerat med, firar varje mål likvärdigt, även om det var 3-0 eller 4-0 mål redan, så firar man det lika mycket som 1-0 ledningsmål. Ja, mäktig upplevelse. Grimaldo hade där nu stigit i en av mina personliga favoritspelare efter hans, jag vet inte om du William har sett, men han har satt några sjuka långskott i det där Europa League och också i portugisiska serien, men det är något som jag rekommenderar lyssnarna kolla om ni far på YouTube och kollar. Grimaldos, det där, han har gjort två likadana, ett i år och ett i fjol i Europa, som liten spelare, men brutalt krut i vänsterbössan på honom.
Yes, så är ju alltid kul att höra om folk som har varit ute i världen och sett fotboll, och då blir man ju alltid så besviken om man vet vad vi har här i inhemsk fotboll när man hör sån här historia. Men ja, har du ännu någon fotbollsupplevelse utomlands du vill dela med dig?
No, det här, jag lyssnade på avsnittet här när Daniel Geisor gästa podden, och jag var faktiskt på den här samma matchen som han var då, vi spelade i samma lag på den tiden, så det var med fotbollslaget vi var på San Siro, att det var ju nog en... Det är inte alla som kan säga att man har sett Ronaldinho live. Hans karriär var ju inte så lång heller sist och slutligen på toppnivån åtminstone. Så att se Ronaldinho live på San Siro är nog uppe där och kommer troligen alltid vara uppe där bland mina live-fotbollsupplevelser. Och också Clarence Seedorf live då på motslutet av hans karriär, men ändå... Att se att Ronaldinho och Clarence Seedorf kör en egen uppvärmning, värmer inte upp alls med laget, utan Seedorf har en egen coach som står och kastar bollen till honom, han bara returnerar den och står och joggar lite. Och ja, Ronaldinho dribblar ungefär i det där 20 minuter och sen far han och joggar lite grann så att det nu ser ut som att han är med i laget, men de kör helt egen uppvärmning där. Så det var nog en väldigt mäktig upplevelse, San Siro live.
Yes, men om inte du har något annat du vill berätta, så känner jag att vi fått prata om ganska mycket fotboll och får börja vara nöjda. Och jag tycker det blev ett bra snack, bra avsnitt med främst engelsk fotboll då.
Ja, vi tackar definitivt. Jag tackar för mig här. Väldigt kul att gästa podden, och som du sa, att ett bra, alltid kul att snacka fotboll med andra fotbollsintresserade, och Tiden går snabbt när man har roligt, brukar man ju säga.
Ja, men du är välkommen tillbaka om något år, så om vi har några andra fotbollsupplevelser att berätta om. Men tack för att du tog dig tid, och ja, så får vi börja vara nöjda då.
Jajamän, jag tackar.